Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Det inslag som nu följer, det är en del av en serie som handlar om den juridik som styr rättigheter och skyldigheter på kommunal nivå. Vad vi som medborgare har att rätta oss efter. Men också vad kommunen som politisk organisation måste iaktta. Som sakkunnig har jag, Leif Bratt, med mig kommunens grundskolechef Johan Ahlqvist. Välkommen Johan.
Tack Leif.
Den här lagen då, skollagen. Jag menar, för mig är då skolan en kommunal angelägenhet. Och vem är det som har författat skollagen? Vem är det som bestämmer vad som ska stå i den?
De flesta lagar börjar med att regeringen lämnat förslag till riksdagen, en proposition. Riksdagsledamöterna, de kan också lämna förslag till riksdagen. Ledamöterna, deras förslag kallas för motioner. Och när ett lagförslag har kommit till riksdagen så meddelar man talmannen det i kammaren. Förslaget skickas till en av riksdagens olika utskott. Utskotten fördjupar sig i förslaget och lämnar i sin tur ett förslag till hur de tycker att riksdagen ska besluta. Sen har vi en debatt i kammaren där ledamöter från olika riksdagspartier talar om vad de tycker om utskottets förslag till riksdagsbeslut. Och för att ett förslag, som till exempel ett underlag till en skollag, ska gå igenom så krävs en majoritet av de som röstar ja till förslaget i riksdagen. Och där har vi 349 ledamöter. Så det är väldigt reglerat.
Det är de som bestämmer.
Det är de som bestämmer.
Du, vad övergripande, vad handlar skollagen om?
Övergripande så kan man säga att den handlar om skolväsendet, det vill säga hela skolorganisationen. Definitioner finns i den, syfte med utbildning, utformning av utbildning, huvudmän och ansvarsfördelning, barn och elevers utveckling mot mål, kvalitet och inflytande, trygghet och studiero, vi brukar också säga arbetsro. Åtgärder mot kränkande behandling, det vill säga vad gör vi om det är så att barn blir utsatt för en kränkande behandling i skolan. Skolplikten och rätt till utbildning, de olika skolformerna och så vidare. Tillsynsansvar är en del också.
Ja, det var kul att du tog upp det med olika skolformer. För oss när jag läste på lite från någonting att fråga om. För mig är ju skolan grundskola och gymnasium. Men där stötte jag på då förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenbildning. Varför finns det så mycket?
Varför det finns så mycket, det är ju för att dels är det uppdelat i olika ålderskategorier, de olika delarna. Samtidigt så är de också, har de också olika inriktningar. Om man ska gå igenom de här som du nämner nu, så förskola är riktat till de som är mellan 0 och 5 år. Det är en pedagogisk verksamhet som man har där föräldrarna har möjlighet att lämna sina barn under arbetstid och så vidare. Förskoleklass som från och med i somras blev en del av den obligatoriska grundskolan syftar ju då till de som är 6 år och finns en särskild skrivning i läroplanen för vad förskoleklassen ska arbeta med. Sen har vi grundskolan då som begrepp och den täcker då är inklusive förskoleklass till årskurs 9 och är reglerad av den läroplan Lgr 11 som vi har som styrdokument. Grundsärskolan syftar till de barn som har en lindrig utvecklingsstörning. Och för att få en plats i grundsärskolan så ska man göra ett antal utredningar. Och efter det så erbjuds man plats. Det är alltså vårdnadshavarna själva som bestämmer om barnet ska gå i grundsärskolan. Visar sig att ett barn har rätt till det men föräldrarna tackar nej till ett sånt erbjudande så har de självklart en plats inom den ordinarie grundskolan. Specialskolan. Det handlar om barn som på grund av olika funktionsnedsättningar eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan. Då tas de emot i specialskolan. Exempel på det kan vara om man är döv eller synskadad. Eller i annat fall där man har sån pass påverkan så att det är svårt att gå i den ordinarie grundskolan. Eller även faktiskt har en grav språkstörning så har man rätt till att gå inom specialskolan. Vad det gäller sameskolan så är det så att barn till samer, de får faktiskt fullgöra sin skolplikt i sameskolan istället för i årskurs 1-6 i grundskolan. Det vill säga det är en egen skolform för dem. Även andra barn har rätt att göra den del av sin skolplikt i sameskolan om det finns särskilda skäl. Om det är så att man önskar att sitt barn ska gå i sameskolan, så är det en, att få följa sin skolplikt där, så är det någonting som prövas av sameskolstyrelsen, som är en separat organ som tar beslut om det.
Då, Johan, om vi går till lagtext, så undrar jag, i skollagens första kapitel, fjärde paragraf, så står det: utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Betyder det att skolan också har ett, så att säga, uppfostringsansvar vid sidan om föräldrarna?
Ja, det betyder det. I kapitel 1 och 2 i läroplanen så står det just om framförallt demokratiuppdraget. Och i det så ingår att vi har del i social fostran. Det innebär för oss att vi ska se till att träna barnen i att man ställer sig i kö och väntar. Om man räcker upp handen så väntar man på sin tur och så vidare. Så vi har en del i det. Det fråntar inte föräldrarna förstås, utan föräldrarna har ju alltid huvudansvaret runt sina barn. Men vi i skolan har en del i det som vi kallar för social fostran, så det stämmer.
Men får jag bara säga, vem bestämmer vilka värden som ska råda? Vi uppfostrar ju våra barn lite olika, vi har lite värderingar där som föräldrar.
Ja.
Vem i skolan bestämmer vilka värderingar, värden som ska... Jag fattar att man inte ska tränga sig och så där, man ställer sig i kö. Det är ju värden jag delar, men det är kanske inte alla som gör det, utan utnyttja situationen och spring först. Så får du mest. Nu överdriver jag, men du förstår vad jag menar. Man kan ha olika uppfattning om vilka värden som är goda. Vem bestämmer?
I grunden så är det ju skollagen och läroplanen, och där står det också beskrivet i de inledande kapitlerna vilken typ av värderingar och vad vi ska jobba med. Och det är framförallt demokratiuppdraget är väldigt tungt där. Det innebär att vi har ett stort ansvar att jobba med att eleverna ska fostras i det demokratiska samhället som Sverige är. Ja. Så det finns rätt väl beskrivet, tycker jag.
Ja, men då kan man säga så här, jag får ju betyg, men det är utifrån mina kunskaper. Värden, om jag har tillgodogjort med de här värderingarna, det sätts det aldrig något betyg på.
Nej, det stämmer. Ja. Betygen är först och främst en kunskapsutveckling, och vi betygsätter, bedömer inte de värdena som du beskriver, det är sant.
Ja. Om vi då har nämnt ordet läroplan vid flera tillfällen nu senast också, om det här med värden, att det står där. Vem är det som bestämmer utformningen av läroplanen?
Det är på samma sätt som skollagen, det vill säga riksdagen och regeringen som gör det. Och jobbar sedan genom Skolverket, som följer upp och tittar på och ger också stöd i allmänna råd, det vill säga hur vi ska förhålla oss till de olika delarna i läroplanen.
Då fortsätter jag med lagtext. I andra kapitlet, 25 paragrafen, så står det: för eleverna i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Vart vänder elever eller föräldrar sig om de tycker att skolan inte lever upp till lagens krav? Jag menar, man har ju pratat om det här med skolsköterska. Om man då för att spara pengar håller sig med en skolsköterska och väntetiden är 2 år, vad kan man vända sig?
Vi har idag en fördelning av den här typen av funktioner i Tyresö kommun, där vi hela tiden bedömer om det är så att kapaciteten räcker. Vad jag menar är att om en skola växer från 300 till 500 elever under ett par års tid, och att vi kanske hade en skolsköterska från början och det finns behov av 1,5 tjänst, då utökar vi det. Men skulle man komma i ett sånt läge som du beskriver, så är det i första hand till kommunen som man ska vända sig. Vi är skyldiga att vara en första instans innan man går vidare till Skolinspektionen. Det vill säga, vi som huvudman ska alltid ha en möjlighet att rätta till saker som vårdnadshavare kommer att ha synpunkter till. Är det så att man inte, och det kallar vi för synpunktshantering, är det så att man inte känner sig nöjd efter det, så har man alltid rätt att gå vidare till Skolinspektionen som prövar ärendet. Och då vänder sig Skolinspektionen till oss som huvudman, och det är ofta jag som får svara på frågor runt grundskolan. När man som vårdnadshavare haft synpunkter dels på de olika psykosociala eller stödresurserna, men även i ett kunskapsperspektiv, då pratar vi specialpedagoger, speciallärare, men alltså den inriktningen som syftar till att eleven inte följer den förväntade kunskapsutvecklingen. Då Där har skolan och lärarna genom rektor ett jättestort ansvar. Och det finns också jättetydligt reglerat i skollagen att är det så att vi bedömer, en pedagog bedömer att en elev riskerar just nu under terminen att inte klara kunskapskraven för E, det vill säga den lägsta nivån. Då måste man först som lärare göra anpassningar, det vill säga på vilket sätt kan jag variera, ändra undervisningen så att den här eleven också klarar det. Ser man att under efter en period att eleven fortfarande inte klarar det, då måste vi titta, då tittar vi på något som vi kallar för extra anpassningar. Och där gör vi också då tar vi in även den kompetens som finns utanför klassrummet. Pedagogen kan rådgöra med en specialpedagog eller speciallärare eller någon annan inom elevhälsans resurser. Är det så att eleven fortfarande inte klarar av kunskapskraven fast man har gjort de anpassningarna, då går man vidare och tittar på en utredning runt särskilt stöd. Så det finns en tydlig åtgärdstrappa där eleven och genom föräldrarna har rätt till att få stöd och hjälp i skolan så att man minst klarar det. Men vi jobbar ju för att de ska nå så långt som möjligt förstås. Och så står det även både i läroplan och skolan.
Så att först kommunen och sen skolinspektionen om man som vårdnadshavare inte är nöjd?
Absolut.
Okej, okay. Då tar vi det här med betyg. Mm. Vem bestämmer betyg och vad finns det för möjligheter att ifrågasätta det betyg man har fått?
Mm. Det är läraren som sätter betyg. Rektor kan inte ändra ett betyg. Ett betyg går inte att överklaga. Men man har alltid rätt till att få en motivering till varför man har fått det betyget som man har fått. Men man ska känna till att ett betyg går inte att överklaga. Och det är också bra att känna till att inte ens rektor får ändra betyget. För rektor har inte varit med och bedömt elevens kunskapsnivåer. Vilket gör att rektor heller inte känner till vilken nivå. Men man har alltid rätt att få en motivering till det betyget som eleven har fått.
Man kan väl också säga så här då att skolan, det är ju elevens arbetsplats. Och då tänker jag då på elevens arbetsmiljö. Vad finns det där för stöd i lagen att ha ordning och reda i klassen? En diskussion är ju till exempel mobiltelefoner, ja eller nej. Om de ska beslagtas under skoltiden eller tas om hand under skoltiden. Eller om det är fritt framför eleverna. Mm. Vad gäller där? Vad har jag, alltså som elev eller förälder då, för rätt att kräva en lugn och något sån här harmonisk arbetsmiljö?
Mm. Som vårdnadshavare, som elev, så har man möjlighet, eller man har rätt att ha stora krav på arbetsmiljön. Man måste förstå att skolan och skoldagen, det är elevens arbetssituation och den är lika viktig som för oss vuxna att vi har en bra miljö på vår arbetsplats. Vi kan skapa egna regler som gynnar, syftar till att det blir arbetsro och bra förutsättningar för kunskapsutveckling i klassrummet. Det vill säga vi har rätt. Om vi bedömer att mobiltelefonerna stör undervisningen, så kan vi stifta regler om att telefonen ska lämnas in innan lektionen startar och man kan återfå den efter att lektionen är slut. Vi har idag på ett par skolor i Tyresö, men det blir vanligare och vanligare i Skolsverige, att eleverna lämnar in telefonen när de kommer till skolan på morgonen och sen får tillbaka telefonen när man går hem efter skoldagen. De skolor här i Tyresö som vi har gjort så på nu, så ser vi en otroligt positiv utveckling. Dels så blir det mindre störande i klassrummet, men också så märker vi att när eleverna på rasterna inte sitter med sina telefoner så börjar man umgås och prata och göra saker med varandra. Och där är ju också skolan, vi har ett stort ansvar att se till så att eleverna tränas i socialt samspel. Och den möjligheten ökar definitivt när eleverna inte har telefonerna.
Får jag bara säga ja eller nej fråga. Kan vårdnadshavare kräva, alltså om man inför nu den här regeln,
ja,
så är det en förälder som blir lite arg på den. Jag kräver att mitt barn ska vara nåbar på telefon. Har vårdnadshavaren rätt till det?
Nej, vårdnadshavaren kan inte kräva det. Men vårdnadshavaren har rätt till att se till att man får kontakt med sitt barn under skoldagen. Och det har vi möjlighet genom att vi har expedition. Vi har olika andra, arbetslagen har telefoner och så vidare. Så att det finns alltid möjlighet under skoldagen att få kontakt med sitt barn.
Då hoppar jag till det här som kanske har blivit lite aktuellt nu med Greta T där. Hon går till Mynttorget varje fredag. Och vad jag förstår så har vi en skolplikt. Det här verkar inte kompatibelt för mig. Alltså det går inte ihop. Har vi skolplikt eller kan man gå till Mynttorget på fredag?
Vi har skolplikt i Sverige och i Tyresö. Och det innebär att man kan inte gå till Mynttorget. Det blir ogiltig frånvaro. Och det återkopplas till vårdnadshavarna. Så att det är tydligt att det kan man inte göra. Man kan begära ledigt. Och finns det särskilda skäl för det, och då ska det vara särskilda skäl. Då kan man beviljas ledighet, men vårt uppdrag är att se till att barnen är i skolan. Det är där vi bedömer att kunskapsutveckling sker. Sen är Gretas initiativ otroligt gott och det är bra för miljön och det finns, vi frågasätter inte det, men vi behöver följa skolplikten och skollagen så att eleverna ska vara i skolan.
Ja, det är ju skollagen vi diskuterar nu,
ja,
också.
Precis.
Så apropå värderingar, vi lägger inga värderingar
nej.
I. Nej. Så, det finns någonting också som heter skolskjuts. Man har lite avstånd till skolan. Vad är det för regler som gäller där?
Ja, vi har tagit fram regler för skolskjuts som vi har publicerat på vår hemsida. Och de reglerna är uppdelade i avstånd först och främst. Dels för de yngre barnen och sen för de äldre barnen. Vad som är viktigt att känna till där, det är att vi gör ingen bedömning utifrån skolskjutsreglerna om man går på en kommunal eller fristående skola. Grundprincipen är att utifrån elevens bostadsadress så mäter vi avståndet till den närmaste skolan. Om man som elev och vårdnadshavare väljer en annan skola, oavsett kommunal eller fristående, som ligger längre bort, så är det fortfarande den första bedömningen, det vill säga avståndet till den närmaste skolan, som är själva underlaget för huruvida man får skolskjuts eller inte. Är det så att man har rätt till skolskjuts till sin närmaste kommunala skola men väljer en fristående skola istället, då får man självklart även skolskjuts till den fristående skolan, vilket oftast innefattar ett busskort, ett SL-kort.
En annat nytt inslag, eller nytt, skolskjuts är väl inte så nytt, men ett nytt inslag då, va? Det är vi har under de senaste åren fått ett allt större andel, om vi kallar dem nyanlända, de är i alla fall uppvuxna med ett annat språk än svenska.
Ja.
Och då brukar vi prata om modersmålsundervisning. Vad har man för rätt där då?
I Tyresö så är det så att vi erbjuder modersmålsundervisning för alla barn inom den obligatoriska grundskolan, det vill säga från förskoleklass uppåt. Det vi har som skyldighet att erbjuda, det är att om det finns 5 elever eller fler i kommunen som har det modersmål som man ansöker om, då får man också undervisning i det. Och det finns även reglerat i läroplanen hur den kursen, alltså modersmålsundervisningen, ska läggas upp. Och den betygsätts och det blir ett extra betyg som eleverna har fördel av om man går ut årskurs 9 till exempel, söker till gymnasiet.
Det finns också ett begrepp som heter obehöriga och behöriga lärare. Finns det någon rätt för vårdnadshavare att kräva behöriga lärare, eller man får gilla läget?
Vi jobbar alltid med att rekrytera behöriga legitimerade lärare, ämneslärare. Det står också tydligt i skollagen att vi ska anställa legitimerade lärare. Vi får inte erbjuda obehöriga lärare en tillsvidareanställning, utan en obehörig kan enbart få en tidsbegränsad anställning, max 1 läsår. Som förälder så kan man inte kräva att man ska ha en legitimerad lärare om det är så att skolan, det vill säga genom rektor, inte kan, det finns inte att uppbringa. Vi har tyvärr en lärarbrist i Sverige idag som innebär att vi har inte 100% behöriga på alla våra skolor. Men vi ser att vi blir bättre och bättre. När vi annonserar och anställer så utgår vi alltid ifrån att vi ska anställa behöriga legitimerade lärare.
Då undrar jag också så här, vårdnadshavare inne på många gånger, de har ju också en försörjningsplikt. Och har jag fattat det rätt då att man har, alltså, man har försörjningsplikt visavi sina barn tills de fyller 18 år. Men går man på gymnasiet så fortsätter försörjningsplikten.
Ja, precis. Det är så att en elev kan gå på gymnasiet fram till man fyller 21. Och då förlängs försörjningsplikten genom ett studiebidrag till eleven. Och det får man tills så länge man går på gymnasiet, och då kan man äldst vara 21 år innan man går ut i gymnasieskolan.
Det finns då också i lagtexten, det här andra kapitlet då. Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Vem bedömer om kommunen följer denna lag?
Oavsett ekonomi så har eleven genom vårdnadshavarna alltid rätt till att få anpassningar i skolan, i undervisningen, som innebär att man lägst ska nå E, det vill säga, men vi strävar som sagt alltid efter att eleverna ska nå så långt som möjligt. Det är inte egentligen en ekonomisk fråga, utan skollagen är tydlig där och säger att eleverna har rätt till de anpassningar och stöd som man har behovet av. Om det är så att man som vårdnadshavare främst bedömer att eleven inte får den rätten till stöd och det skulle kunna vara ett ekonomiskt perspektiv, så är det i sådana fall skolinspektionen man vänder sig till. Det finns en lagstiftning som heter bidrag på lika villkor som reglerar det ekonomiska förhållandet mellan framförallt kommunal verksamhet och fristående verksamhet. Den är till för att säkerställa att de fristående verksamheterna får lika mycket resurser som en kommunal verksamhet också får. Utifrån att det är kommunen som sitter på påsen pengar och den ska fördelas ut. Så det är viktigt att det kommer ut lika mycket pengar till de fristående som till de kommunala verksamheterna.
Slutligen då, Johan, nu har vi pratat lagen, men då skulle jag vilja gå ut i verkligheten. Det har ju gjorts och debatterats här kunskapsprövningar. Man kollar upp vad har svenska skolbarn för kunskapsnivå. Vad skulle du säga, Tyresös skolbarn, hur står de sig i en svensk jämförelse? Är Tyresöbarnen duktiga eller mindre duktiga i skolan?
Tyresöbarnen i förhållande till de svenska skolresultaten så står de sig riktigt bra. Vi de sista 5-6 åren, från 2012 framförallt, så har vi haft en väldigt stark kunskapsutveckling. Vi backade dock 2017, men vi har gjort en upphämtning igen. Så att vi ligger idag man gör såna jämförelser mellan kommuner. Vi är Sveriges 54 bästa kommun.
Det är 290,
290 va? Kommuner, precis. Ja. Vår målsättning är förstås att fortsätta utveckla den. Vi vill ju att eleverna från de kommunala skolorna i Tyresö ska ha så bra förutsättningar som möjligt att söka sig vidare till gymnasiet. Och då inte bara ha betyg för att komma in utan kunskaper för att komma in och komma ur gymnasiet med också bra betygsresultat. Vi gjorde vårt bästa meritvärde, det vill säga när man då räknar fram genomsnittet för eleverna i årskurs 9 så gjorde vi vårt bästa meritvärde någonsin för 2018. Vilket känns jättebra, för då vet jag att vi har bra verksamheter i våra skolor och de lyckas i sin kunskapsutveckling.
Vad är skillnaden mellan meritvärde och betyg?
Ja, det är ingen skillnad egentligen, utan betyget i sig är, man räknar om. Om man får ett E i betyg så räknas det om som 10 meritvärdespoäng. Och då när vi summerar de 17 ämnen som vi har, och har man då modersmålsundervisning så har man ett 18 ämne. Och när vi summerar ihop då, E är 10, D är 12,5, C är 15, B är 17,5 och A är 20 poäng. Man plussar ihop alla de här och så får man ihop ett meritvärde. Och sen räknar vi ett genomsnitt, både på våra elever och kommunen, men så här gör man i hela Sverige, för att se hur man står sig, dels i förhållande till vad eleverna gör för resultat i kommunen och på respektive skola. Och sen kan man jämföra sig med de nationella resultaten som vi har då i Sverige.
Avslutningsvis då, är det någonting jag borde ha frågat om som jag inte har gjort?
Jag tycker att du ska ha frågat lite om vilka utvecklingsområden som vi arbetar med och vad vi ser att vi behöver bli bättre på i grundskolan. Och då kan jag nämna ett par saker som vi arbetar med just nu. Och det är att vi gör en kommungemensam satsning på fritidshemmen. Där vi vill se till att öka kvaliteten på fritidshemsundervisningen. För det är undervisning i fritidshemmet. Där alla grundskolor i Tyresö kommun är med i den här satsningen. Och vi startade för 1,5 år sedan och vi ser att vi kommer fortsätta åtminstone ett år till. Och det handlar om att se till så att det är bra verksamhet idag på fritidshemmen. Men vi ser att den kan bli ännu bättre. Vi gör en satsning inom funktionsnedsättningar där vi ska se till att bli ännu bättre på att möta dem i undervisningen så att de får exakt samma förutsättningar som alla andra elever. Och det handlar dels om att öka kunskapen men också att anpassa miljöer både i klassrummet och på skolan som gör att de kan visa sina kunskaper. För här har vi alla lika goda förutsättningar, men i skolan har ett jättestort ansvar att se till så att man får möjlighet utifrån sina förutsättningar att också lyckas med sina skolresultat. Det är de två stora satsningarna vi gör just nu och vi fortsätter att titta på vad vi kan göra för att bli ännu bättre för eleverna i Tyresö kommun.
Kan man då säga som så då att ni blir allt bättre på att följa skollagens intentioner?
Det kan man absolut säga. Det är en sammanfattning. Vi har ett jätteansvar i skollagen att hela tiden jobba systematiskt. Det vi kallar för systematiskt kvalitetsarbete. Vi samlar in resultat. Vi analyserar resultat. Vi prioriterar en insats utifrån de resultaten. Sen genomför vi den insatsen. Sen samlar vi in resultat igen för att se. Gav den insatsen den effekten som var förväntad? Gör den det, då fortsätter vi att jobba på det sättet. Gör den inte det, då gör vi en ny analys av vad vi behöver göra. Och så prioriterar vi en ny insats för att hela tiden se till så att vi ska bli bättre.
Då Johan, då ska jag be att få tacka för den här pratstunden. Hoppas att några har blivit lite klokare vad gäller skolväsendet. Tack så länge.
Tack själv, Leif.
Ni har hört Johan Ahlqvist, kommunens grundskolechef, redogöra för vad som står eller vad som gäller när det heter skollagen. Rättigheter och skyldigheter, men också en liten hur man arbetar för att nå de här målen i skollagen. Tack för att ni lyssnade.